Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nygamla podd om svensk politik. På dagordningen idag är Magdalena Andersson den som kan rädda svensk socialdemokrati ur klorna på Miljöpartiet och Annie Lööf. Jag heter Viktor Bartkron och med mig i politikrummet idag igen, Helena Gissén.
Hej, hej.
Och Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Våra särskilt politiskt sakkunniga på Expressen. Hörrni, vi ska börja med ett meddelande direkt från Pyongyang framfört av valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
Och när de då har kommit fram med förslagen så har det visat sig att hela det socialdemokratiska partiets medlemskår har enats om att föreslå Magdalena Andersson till kandidat för att bli vår nya ordförande.
Hela partiets medlemskår, solen sken på det heliga berget och Magdalena Andersson anlände efter en golfrunda på 34 slag. Känner ni er övertygade?
Alltså jag tyckte Magdalena Andersson såg ganska besvärad ut av den här väldigt devota framställningen på presskonferensen. Men samtidigt så får man ändå säga att det är roligt för Socialdemokraterna att de för en gångs skull har ett okomplicerat partiledarbyte.
Ja, men det här är väl så där, det är precis så här de vill att det ska gå till. De är ju otroligt nöjda nu. Jag har varit utan stora falangstrider, utan några som har synts överhuvudtaget egentligen. Alla har bara
slutat. Ingen har sagt någonting om politik på hela processen och då är den otroligt smidig.
Ja, nej, men precis. Och egentligen så finns det ju ganska många kandidater som hade kunnat träda fram, man hade kunnat ha en mer öppen process, man hade kunnat få en debatt kring inriktningen, men det har vi inte fått och vi vet fortfarande väldigt lite om vad hon vill.
Och det är väl precis så de vill ha det då kanske. Men det finns ju ändå, framstår det som nu ett starkt stöd. Det finns en förväntan på vad det här partiledarskiftet ska innebära. Det har pratats om vänstersvängar. Thomas, det verkar ju som att även den här vänsteroppositionen i partiet är lite nöjda med det här valet. Har de skäl att vara det?
Nej, men precis. Det var ju, det kan man ju se att de som först gick ut och tog ställning för henne var ju de stora vänsterdistrikten med Skåne och Stockholms stad. Hon kom ju själv från Stockholms län som ett högerdistrikt. Och de har uppenbart förväntningar om att hon ska vrida politiken mer åt vänster.
Och vad baseras det på?
Nej, men det är något som har varit ganska viktigt här i den här bildsättningen av henne som mer vänster än den avgående ledarduon Stefan Löfven och Mikael Damberg. Mikael Damberg är inte avgående, men han har ändå varit med och stått för den politik som har...
En inofficiell vicepartiledare kan vi säga att Mikael Damberg har varit.
Ja, men kanske. Det får man ändå säga. Men det Magdalena Andersson har gjort då bland annat är ju att hon har varit med och lett en jämlikhetsgrupp som det har pratats mycket om internt. När den presenterades i våras så kanske inte presentationen blev så lyckad som partiet hade tänkt sig. Det blev stora skrivier, svarta rubriker om kraftigt höjd skatt på investeringssparkonton, en så kallad miljonärskatt som skulle införas. Men den här rapporten då, den var sprängfylld med ganska radikal vänsterinriktad politik. Hon valde att sätta sitt namn på den och det där har ändå präglat bilden.
Det hade inte Mikael Damberg gjort kanske?
Det hade han inte gjort, jag är ganska övertygad om.
Men det finns ju de i partiet även på hög nivå, alltså riksdagsledamöter och så vidare, som faktiskt hävdar då att det här är en taktisk fint, alltså att det var ren strategi, ett spel för att göra henne mer valbar då för vänsterfalangen. Sen finns det ju de också som menar då, precis som du nämner här att hon är väldigt tydligt ideologiskt vänster, men det är framförallt, som jag har hört i alla fall, personer utanför partiet. Man ska ju också veta, budgeten nu i höst har ju rätt mycket vänsterinslag, men i handlingarna till S-kongressen i november så är allt sånt där borta som det har ställts krav på, förmögenhetsskatt, arvsskatt, fastighetsskatt och så vidare. Så att hon navigerar ju skickligt mellan höger och vänster, måste man ju säga.
Verkligen. Jag sprang in i Daniel Suhonen här som leder den numera största S-föreningen Reformisterna, som ändå har varit ganska förhoppningsfull då när det gäller Magdalena Andersson. Och...
Från att tidigare har varit väldigt kritiska till hennes ekonomiska politik, ska vi säga.
Så nej, men precis. Men nu konstaterar han efter de här avslagen av alla möjliga då skattehöjningar som då skulle bidra till den här jämlikheten som hon har talat sig varm för, så sa han att det här riskerar att bli den kortaste vänstersvängen i historien. Vi får väl se.
Men man kan ändå säga att det har ändå hänt någonting. Det finns någon form av substans ändå i det här pratet, men det kanske inte handlar så mycket om Magdalena Andersson som om tiden hon verkar i. Det finns någon form av vänstervind i den ekonomiska debatten generellt.
Ja, men så är det ju. Hon är ju som liksom den ekonombakgrund hon ändå har. Så antar jag att hon på något sätt ändå har haft örat mot rälsen, lyssnat in hur tomgångarna går. Och de har ju förändrats jättemycket under hennes tid. Från att hon kom in i politiken på 90-talet till idag så har det skett någon form av nästan paradigmskift i debatten. Och numera så är ju även internationella institutioner, liberala ekonomer förespråkar ju en mer vi kanske skulle betrakta som en mer vänsterriktad politik för ökad jämlikhet, minskade klyftor och så. På så sätt är ju den här januaripolitiken ganska daterad egentligen.
Så Helena, man kanske kan säga att hon kan vara faktiskt en högersosse men ändå stå för en vänstersväng om hon bara följer tidens vind.
Ja, så skulle man kunna se det. Så, nej, vi ska ju ha klart för oss att hon är ju beroende av att och kommer att vara i fortsättningen också av att hålla Centern på gott humör. Så att hon kan ju inte gå för långt heller i den här vänstersvängen, även om det skulle vara hennes personliga övertygelse om att Sverige behöver arvsskatt och förmögenhetsskatt och fastighetsskatt och så vidare. Så hon kan ju inte.
Nej, men precis. Jag tror att hon är ju, det man tror jag ser också är att hon är ju ganska mycket av en klassisk socialdemokrat som är gärna är liksom mer vänster i retoriken och i tanken, men när det kommer till praktisk politik så som vi nu ser då när hon avslår olika motioner om höjda skatter så är man inte villig att gå fram med förslag som retar upp medelklassen.
Nej, och hennes ambition eller hennes viktigaste uppgift är ju att vinna val, och hon vet ju att hon inte gör det om hon lägger en tung skattebörda på medelklassen. Så enkelt är det ju.
Det var en sak som sades i Agenda här i söndags på SVT som fick mig att känna att det kanske ändå inte står någon större planekonomisk omdaning för dörren. Det handlade om förslaget om vinstförbud i skolan, och Magdalena Andersson sa så här.
Jag tycker att det är ett ytterst bra förslag, och det är ju inget konstigt. Jag menar, en del porträtterar det här som att det skulle vara socialism eller någonting. Jag menar, i så fall är ju USA en stor socialistisk förebild, eller Schweiz. Det är ju helt oresonligt hur debatten ser ut i Sverige.
Ja, det är uppenbart absurt att anklaga den tillträdande partiledaren för ett demokratiskt socialistiskt parti för socialism. Men Thomas, det här återstår ju att se, men det finns några beslut som kommer i hyfsad närtid som kan vara lite avgörande för vilken riktning det här tar.
Ja, men precis. Alltså någonting som många internt nu pratar om och spekulerar om är ju valet av finansminister. Det kommer ju säga ändå ganska mycket om vilken väg hon väljer. Just nu så blickas det ganska mycket mot den befintliga statsrådskretsen att man skulle välja någon därifrån. Och då är ju, skulle hon välja Mikael Damberg till exempel, nuvarande inrikesministern som ny finansminister, då han är den som kanske är mest utpräglade höger, socialdemokraten på den nivån, så signalerar det någonting, medans valet av till exempel Thomas Eneroth, ett annat namn som det spekuleras om som ny finansminister, Morgan Johansson finns med i spekulationerna, det skulle signalera något annat. Så att det blir ju rätt spännande att se faktiskt.
Det är intressant också att de hela tiden säger att nej, men vi är inte vänster och höger, vi är socialdemokrater. Det är ju det ständigt upprepade mantrat, kan man ju säga. Men sen inne i partiet, och när man pratar med människor så här som du har gjort, så är det ju så himla uppenbart att de här vänster och höger spåren fortfarande är så tydliga. Alltså, vad gäller både personer och distrikt.
Politikrummet är ju en podd från Expressen, och vår politikbevakning består av betydligt mer än så. Som prenumerant på Expressen Premium så får du del av allt vi gör varje vecka, och det kostar inte alls särskilt mycket pengar, särskilt inte just nu. Som lyssnare på Politikrummet så får du läsa 2 månader för bara 19 kronor. Därefter ordinarie pris 79 kronor i månaden om du vill. Ta del av det här erbjudandet, teckna upp det redan idag på expressen.se/PR-kampanj, där PR alltså står för politikrummet. Politik är ju mer än ekonomi, särskilt om man frågar Magdalena Andersson själv just nu. Det var ju så att när hon hade den här presskonferensen och presenterade som partiledarkandidat, den enda upphöjda, självklara partiledarkandidaten, och fick chansen att sätta sin egen agenda, då var det inte ekonomi hon tog upp först, utan snarare det här.
För det första, vi plågas ju nu av en gängkriminalitet som inte hör hemma i vårt land. Så här krävs ju en fullskalig mobilisering av hela samhället för att ta tillbaka kontrollen från gäng som ju håller hela bostadsområden som gisslan.
De flesta som skjuter och spränger, de är födda här i Sverige. Men allt för många av föräldrar som inte har blivit en del av vår samhällsgemenskap. Här krävs tydliga krav på en enskilde, men också att samhället möter upp i större utsträckning. Och jag är, om jag blir partiordförande, beredd att vända på varenda sten för att det ska bli verklighet.
Det här presskonferensen skedde ju dagen efter den här sprängningen som hade skett i Göteborg. Man kan ju tänka sig att det här ändå präglades delvis av det. Då visste vi ännu inte vad den berodde på, men känslan, bilden var ju då att det var gängrelaterat.
Att det var gängrelaterat, ja precis. Men visserligen så, men samtidigt ingen tvingade henne att göra den här kopplingen som hon gjorde mellan då gängbrottsligheten som hon gick till storms mot och integrationen, invandringen. Jag reagerade på det, för det är ju, jag tror inte att det var en slump. Det är ju precis den här frågan och kopplingen däremellan som hennes företrädare då, om allt går som det planerat, Stefan Löfven, har vridit sig som en mask runt i flera år och haft väldigt stora problem med hur han ska förhålla sig till. Morgan Johansson, justitieministern, har också varit väldigt ovillig att diskutera de här termerna. Nu gjorde hon det på sin första presskonferens. Jag tror inte att det var en slump, Helena.
Nej, jag tror verkligen heller inte att det var en slump, och det finns väl flera skäl till det. Dels så tror jag att det är personlig övertygelse. Numera så är hon i värdefrågor helt klart på högerkanten. Hon har sagt att man ska inte ge pengar till tiggare, och hon har sagt till asylsökande att de ska söka sig till något annat land och så vidare. Men frågan är väl hur långt hon kan gå i det här avseendet innan hon får stora delar av partiet emot sig.
Det är också intressant, tycker jag, att de runt henne har ju varit måna om att liksom sätta bilden av henne som då, som vi sa tidigare, dels vänster i den ekonomiska politiken, men också hökaktig i de här frågorna. Och man kan ju dra sig till minnes att där under flyktingkrisen 2015 så var ju faktiskt, det är min bild, den har jag fått från väldigt centralt placerade källor, så var Magdalena Andersson den i stor utsträckning som liksom slog larm i regeringen, såg att någonting håller på att gå snett. Man såg på Finansdepartementet att de här kraftigt ökade flyktingströmmarna är helt ohållbara, och det var Magdalena Andersson och hennes statssekreterare Max Elger som låg bakom den konstruktion som knäckte Miljöpartiet, som handlade om att man hotade att finansiera hela flyktingmottagandet över biståndsbudgeten genom väldigt kraftiga avräkningar. Och det, så att det är liksom Magdalena Andersson som den som egentligen fick Åsa Romsen att brista i gråt. Det är man inte heller helt, man liksom, de runt henne har inget emot att man säger detta, men jag tror också att det faktiskt det ligger mycket i det.
Jag tycker det är intressant att hon tar upp saken på det sätt hon gör, också att det handlar om att hon gör den tydliga kopplingen till att det är andra generationens invandrare då, som vi kan prata om det på det sättet, eller svenskar med utländsk bakgrund som man kanske egentligen ska säga. Det signalerar ju också en väldigt betydande utmaning, för då man följer det tankespåret som hon uppenbarligen har, så rotar sig ju dagens då problem i saker som hände på 80-90-talet, snarare vad gäller bristande integration, en tid vi tog emot betydligt färre än vad Sverige har gjort de senaste åren. Jag räknade lite på det med Migrationsverkets tabeller. Vi hade 600 000 uppehållstillstånd utdelade mellan 80 och 99, och de 20 åren som följde på det över 2 miljoner. Det hon försöker säga här, uppfattar jag, är att det finns en enormt stor uppgift att göra det här bättre nu. Jag känner nästan att har man den här problembeskrivningen, så ställer det nästan i sig självt ett krav på ganska radikala förändringar i politiken. Vad tänker du, Helena?
Ja, man ska ju också komma ihåg att det här är ett sätt att desarmera oppositionen, därför att de tjänar ju enormt mycket på att den här frågan är på dagordningen. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju lag och ordning och hårdare tag som sitt absoluta trumfkort. Så att det är klart att genom att prata på det här sättet och kanske också ta initiativ som är lite mer radikala än vad det har varit hittills.
Men vad skulle det kunna vara, tänker jag? Jag är ganska osäker själv. Vad finns i verktygslådan? Vad kan komma upp? För det är som att vissa problembeskrivningar ställer ju i sig självt krav på ganska dramatiska omläggningar av politik. Jag upplever att det här är en sån. Det blir svårt att prata om problem på det här sättet och sen fortsätta ungefär som tidigare. Men vad finns det? Vad kan
Nej,
man
men
tänka
alltså, det
sig?
Finns ju ganska stora skillnader i förslag mellan partierna. Alltså, många upplever nog, tror jag, att Socialdemokraterna och regeringen har varit ganska försiktiga, att de har justerat, gjort många straffskärpningar, absolut, men ändå att det är justeringar på marginalen, medan då oppositionen vill gå mycket längre i vad gäller till exempel det här med anonyma vittnen och visitationszoner. Och Moderaterna pratar ju om terror. Lagstiftning för att komma åt gängkriminaliteten och så vidare. Så att ja, det kan väl hända att hon sitter inne med tankar på ganska mycket mer radikala förslag. Det vet vi inget om.
Men det är inget som har kommit till någons kännedom hittills. Så det blir ju lite intressant att se då hur partiet reagerar på om den här retoriken ska svaras av handling sen.
Det återstår verkligen att se, därför att det är inte populärt i stora delar av partiet och inte heller bland samarbetskamraterna.
Ja, och det där leder oss ju in på det som lite föraktfullt brukar kallas spelet i politiken. Det vill säga hur i det här fallet Socialdemokraterna ska kunna göra verklighet av den politik som man vill driva. Ungdomsförbundet SSU kom med ett lite överraskande initiativ i den här frågan nu i fredags på Expressens debattsida, Helena.
Ja, man måste ju ändå säga att det där var en väldigt märklig debattartikel. En märklig testballong faktiskt. Det står i den där artikeln att nu när januariavtalet har fallit så borde Socialdemokraterna lägga fram förslag till exempel om begränsad arbetskraftsinvandring, stoppad privatisering av Arbetsförmedlingen och höjda pensioner, och då ska man söka stöd av Vänsterpartiet och av alla högerpartierna inklusive Sverigedemokraterna. Och de skrev då till exempel att vi måste erkänna att Sverigedemokraterna har rätt om pensionerna. Det var en artikel som om Miljöpartiet överhuvudtaget inte existerade, eller som att den socialdemokratiska regeringen inte var beroende av Centerpartiet nu för att få stöd för sin budget, statsministeromröstning och så vidare. Helt märkligt.
Lite frikopplat från de tråkiga förutsättningarna på marken. Lite kanske ungdomsförbundets roll kan man invända då. Och de lät ju faktiskt lite som, tänkte jag på, som Anna Kinberg Batras moderater omkring 2016 i det här att vi måste självklart kunna lägga fram vår politik i riksdagen, och så om Sverigedemokraterna skulle rösta på den så kan vi ju inte ha något emot det. En vilja att använda majoriteten. Skillnaden, där har du ju rätt Helena, det är ju att Moderaterna var då i opposition. Socialdemokraterna sitter i en koalitionsregering, och det gör ju förutsättningarna kanske lite annorlunda. Men jag känner ändå att de är ju någonting på spåren här.
Ja, nej men precis, och det uppstod inte heller i ett vakuum. Alltså, min bild när man pratar med företrädare för SSU är att de delar inte den övergripande maktstrategin som partiet har haft under senare tid, där den här konflikten kring SD, att utmåla SD som ett hot mot demokratin, där även då Moderaterna som vill samarbeta med SD därmed blir någon form av hot mot demokratin. De tror inte på det. De tycker att partiet i mycket större utsträckning ska prata om och föra fram den egna politiken och söka mer av en höger-vänster-konflikt, även om det sker till priset av att man hamnar i en konflikt med Centerpartiet till exempel då, och att det kanske kortsiktigt riskerar maktinnehavet, så är ändå liksom analysen är att man måste mera föra fram den egna politiken.
Ja, här ska man komma ihåg också att Vänsterpartiet drar ju också i den riktningen. Alltså, de har ju också släppt tyglarna lite grann, även om de fortfarande säger att vi kommer absolut aldrig någonsin att förhandla med Sverigedemokraterna, så är det ju ändå uppenbart efter sommarens regeringskris att de är beredda att gå ganska långt för att få stöd för sin politik. Och socialdemokrater är naturligtvis nervösa för vad som händer inom Vänsterpartiet nu med hennes framgång och så vidare.
Men jag tänker också på att, alltså, om vi ändå börjar i sakpolitiken faktiskt, trots att vi då pratar om det som brukar kallas spel, alltså om man vill genomföra en socialdemokratisk politik av det slag som vi har varit inne på att man tror att Magdalena Andersson vill, med en, då kanske en, det man skulle kalla en vänstersväng inom pensioner, socialförsäkringar och mera styra upp staten, eller vad Moderaterna skulle kalla det, alltså lite hårdare tag på det kriminalpolitiska och eventuellt även migrationspolitiska området, så är ju det väldigt svårt att göra inom ramen för den här nuvarande maktstrategin, när man har satt sig med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet dessutom i regeringen. Däremot finns det majoriteter för mycket av den här politiken, och det är det uppfattar jag som SSU är inne på. Det finns majoriteter.
Ja, men hur ska det gå till? Alltså, det är en liten detalj då att Miljöpartiet sitter med i regeringen.
Ja, men jag tror att det är en del av planen, om det nu finns än, och jag vet inte hur genomtänkt den är. Men vi brukar ju prata om Danmark som någon slags förlaga eller förebild för åtminstone delar av Socialdemokraterna. Det är lätt att då tänker man bara på att det är en viss typ av politik mot invandring. Och så. Men det är också en typ av maktstrategi. Alltså Socialdemokraterna i Danmark sitter ju inte med de gröna i regeringen, som sitter själva. Och så har de sitt budgetunderlag med vänsterpartier, gröna, liberaler. Men de är helt öppna för att göra upp i andra hårda frågor med hela högern. Och blir ju därigenom ett slags nav för politiken som kan hitta majoriteter. Precis som Moderaterna vill göra från sitt håll i Sverige. Och det jag uppfattar att det är det som är planen här, att Miljöpartiet ska inte sitta i den här regeringen. Det var ett misstag att de gjorde det från början.
Men SSU sätter ju fingret på någonting här som jag tror ändå så här har viss, som jag tror skulle ha potential att få viss stöd inom LO också till exempel. Det är ju att den här rädslan nu när Sverigedemokraterna allt mer återigen börjar lyfta frågor som höjda pensioner, högre tak i A-kassan, alltså att när de angriper Socialdemokraterna delvis från vänster i de här frågorna, så är man ju livrädda i delar av rörelsen för att de ska tillåtas ta den positionen. Och då vill man då, vilket SSU säger rent ut, att de vill syna SD här och lägga fram förslag, och får man stöd av Sverigedemokraterna så, ja, så säger man sig inte ha något emot det.
Men det enda som återstår då, det är ju att man släpper Miljöpartiet och samarbetspartiet och är en enpartiregering, alternativt att hon utnyttjar sin berömda barskhet då, Magdalena Andersson, när hon har tillträtt som partiledare, och att hon då kör över helt enkelt sina samarbetskamrater och driver igenom det här i alla fall.
En logisk konsekvens av att göra det är väl att Miljöpartiet lämnar regeringen, så löser problemet den vägen. Men du Thomas, det har ju spekulerats mycket efter att den här debattartikeln publicerades, att det skulle vara en testballong, inte bara från SSU utan från Moderpartiet, att de skulle vara utskickade för att se hur landet ligger, hur reaktionerna blir på ett sånt här utspel. Men så ska det enligt våra uppgifter inte vara.
Nej, men precis. Jag har pratat med många ledande socialdemokrater som är väldigt arga och vittnar om att andra är arga. Det har ringts åtskilliga samtal efter den där debattartikeln som inte uppskattades av den socialdemokratiska ledningen.
Men håll med om att det är väldigt konstigt att en nyvald SSU-ordförande går ut med en sån här artikel som ifrågasätter hela den strategi man har haft i åratal.
Uppfriskande, säger jag.
Sverigedemokraterna.
Ja, men precis, men det verkar ju som att...
Vad är det de är rädda för?
Nej, men det ser jag tror så här. Ardalan Shekarabi, en av dem som ska ha ringt och skällt på SSU. Han är ju själv gammal SSU-ordförande. Det som provocerade honom, pensionsfrågan, han är ju socialförsäkringsminister. Pensionsfrågan ligger under honom. Han är ju den som ska liksom lyfta den här frågan som Socialdemokraterna har hoppats kunna vinna val på. Att SSU går ut och säger att vi måste erkänna att SD har rätt om pensionerna, det tog hus i helsike.
Ja, och lägg ner pensionsgruppen också.
Lägg ner pensionsgruppen
som alltså är då att de gamla allianspartierna tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ett slags väktarråd där man måste vara överens för att det ska hända någonting. Och Sverigedemokraterna är inte med där, och det ger ju Sverigedemokraterna en viss fördel, trovärdighetsfördel kan man väl nästan säga, eftersom Socialdemokraterna, så länge de sitter i pensionsgruppen, måste få med sig de borgerliga för att kunna göra någonting.
Ja, men precis. Just när det gäller den biten, när det gäller pensionsgruppen, där tror jag att SSU, det här kravet på att man ska lägga ner den, det tror jag har ändå större, där har man lättare att få förståelse inom Socialdemokraterna. Det är allt fler som leker med den tanken att det är en för stor belastning, vi kan inte längre hålla fast vid den. Men den andra delen i denna SSU-artikel, i detta inspel från SSU, handlar ju om hela maktstrategin, att man ifrågasätter, det anses underminera Socialdemokraternas maktstrategi då, som vi pratade om, det här med att en huvudkonflikt kring SD och den här liksom brunsmetningen, eller vad man väljer att kalla det.
Ja, vilket det såklart gör i någon mån. Alltså man tänker sig att partiet skulle vara intresserad av att testa den här vägen, så kommer man knappast göra det före valet då. För man är beroende av att dels hålla ihop sitt regeringsunderlag, alltså Centerpartiet ska hållas kvar på rätt sida av historien, som man säger. Och det blir ju inte längre rätt sida av historien om även S skulle vara öppet för att göra upp med SD. Då faller ju liksom det argumentet.
Det är det som gör det här så otroligt märkligt.
Ja, men och det är det också som, för det är det folk säger till mig också, att förutom att Ardalan Shekarabi och hans gäng har varit arga, så har även de runt Stefan Löfven och i partiledningen i övrigt varit arga. För det är det känsliga för dem runt Stefan Löfven, att man ifrågasätter hela det, liksom man underminerar en maktstrategi inför en väldigt känslig statsministeromröstning där allt handlar om att den här konflikten kring SD.
Och det leder ju tillbaka till Magdalena Andersson då, som ju, ja, förvisso var Stefan Löfven partiledare även på den tiden, men den här metodiken att lägga fram förslag i riksdagen som får stöd av SD och därmed vinner, den var hon ju ganska tidig med att pröva på där 2013 när man valde att gå in och bråka med alliansens budget och stoppa skattesänkningar och sånt.
Men då satt de i opposition och det var en ganska liten struntsak.
Ja, det är ju någonting som de borgerliga gärna återkommer till när det gäller huruvida man kan göra sig beroende av Sverigedemokraterna inte. Men är inte det också lösningen på alltihopa? Eller inte det svaret på allt? Så länge Socialdemokraterna har den här regeringen på de här premisserna som man nu har, så är det här oerhört dumt av SSU att säga. Men den dag man eventuellt skulle hamna i opposition, då kommer det väl kanske vara alldeles självklart att man måste värna svenska pensioner, och att läggas fram sin politik i riksdagen måste ju alla kunna göra, och de kan ju inte hjälpa om Sverigedemokraterna röstar på den, eller hur?
Nej, men precis, jag tror det vore livsfarligt. Det är med, Socialdemokraterna är ju inte så pass dumma att de inte har sett hur jobbigt det var för Moderaterna i början att förhålla sig till Sverigedemokraterna, när Sverigedemokraterna blev den enda riktiga oppositionen med decemberöverenskommelsen som slöts och så. Så att det är ju att Socialdemokraterna skulle avstå från att lägga fram en politik i rädsla av att man skulle bilda en majoritet med Sverigedemokraterna i för LO-grupper väldigt viktiga frågor när det gäller tak i A-kassan och annat. Det är närmast utslutet. Så att jag tror precis som du säger här att i ett läge där S hamnar i opposition så kommer man definitivt att söka samsyn eller då syna SD i de här frågorna.
Med en härlig svekdebatt som följt.
Men det är ett senare problem. Ja, vi har nått punkten övriga frågor, och vi fortsätter på temat vänstersvängar, tycker jag. Helena, du träffade Märta Stenevi, en intervju som publicerades i Expressen här i veckan. Och där är man sannoliken mycket konkret på väg åt vänster.
Ja, det kan man verkligen säga, och det är egentligen ingen överraskning, för hon sa det när hon tillträdde som språkrör att det var väldigt viktigt för henne att minska klyftor och öka jämlikhet. Det var en stor sak.
Och metoderna för detta är bland annat
sommarstugeskatt ska det bli. Man lägger fram ett stort program för social rättvisa till kongressen nu, och det innehåller bland annat då en idé om att man ska höja skatten på fritidshus mer än det hus där man är skriven och så vidare. Och sen är det ny värnskatt, och det är många skattehöjningar, ny kapitalskattemodell ska det bli, plus höjda bidrag och ersättningar av alla slag.
Just det, och det här kan vi räkna med flyger igenom kongressen.
Ja, det skulle jag tro. Det är nog väl förankrat.
Apropå den här sommarstugeskatten, så såg jag en kommentar från Marcus Yvell, som ju är en opinionsmätare och opinionsbildare på den lite mer högra högerkanten, tror jag man kan säga. Han skrev så här, tyckte jag var intressant, om sommarstugeskatten. Ett helt vettlöst förslag från Miljöpartiet, och just därför sannolikt klokt av partiet att driva det. Om inte Miljöpartiet vågar göra majoriteten av väljarna förbannade kommer partiet försvinna. Små partier i skalans utkant måste våga vara obekväma. Thomas, vad tänker du om det?
Ja, men frågan är om de är obekväma i rätt fråga. Alltså tillåt mig tvivla att det är rätt att lyfta detta med högre skatt på sommarstugor.
Jag tänker att folk med sommarstugor tenderar att vara kanske lite mer miljöintresserade än snittet.
Nej, jag vet inte, jag tycker logiken haltar lite. Det är ju naturligtvis viktigt för små partier att sticka ut, men hellre då i frågor som väljarna gillar än i frågor som väljarna kanske inte gillar så mycket.
Ja, men alltså när Miljöpartiet då har tagit strid för biltullar eller mot motorvägsprojekt och sånt där, då tror jag att där har man mycket lättare att få med sig den här väljargruppen av, som i ganska stor utsträckning är innerstadsbor i Stockholm och Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala, snarare än att hårdbeskatta deras sommarstugor. Det tror jag är en svårare väg, men vem vet.
Vi får se. Apropå Miljöpartiet, apropå relationen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna, och apropå Socialdemokraternas ledarval, i den mån det var ett val, så medverkade Annika Strandhäll, tidigare ministern, i Agenda i söndags och uttalade sig om skillnaderna mellan de två partierna på följande sätt.
Man tittar på Miljöpartiet, där det gick ut en kandidat varannan dag och sa att jag vill gärna bli nytt språkrör. Och samtidigt så måste man då komma ihåg att Socialdemokraterna är en helt annan typ av parti. Vi är ett statsbärande parti.
Ja, efter 7 års koalitionsregerande så är det fortfarande Socialdemokraterna som är det statsbärande partiet i det äktenskapet. Vad tänker man som miljöpartist om den här beskrivningen, Helena?
Ja, de vill nog också jättegärna vara statsbärande, men jag tror att...
Man undrar hur många år till det skulle kräva i den här regeringsbildningen innan de också kan få vara med och dela på äran av att faktiskt leda landet.
40-50.
Ja, vi får se om det blir så många. Vi får se vad Magdalena Andersson har planerat den dag hon börjar uttala sig lite tydligare själv om den saken. Thomas, Helena, tack för att ni var med här idag.
Tack
själv. Politikrummet fortsätter att bevaka det som händer i politiken, senast närmast ska jag säga, nästa tisdag. Här på Expressen, följ oss även fortsättningsvis. Tack för att ni lyssnade idag. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.